Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Då kör vi då.
Ja, då kör vi.
Ja, men då är det bara att säga hej och välkomna
till Plugg 26 plus.
Det var fan bra att vi satte den.
Ja, det var typ den närmaste vi har kommit kanske.
Kanske.
Eventuellt en annan gång då vi har gjort det jättebra.
Ja, för det här var ju faktiskt sista chansen.
Sista chansen.
Vad konstigt det känns.
Man bara, nu eller aldrig.
Ja. För det här är vårt allra sista avsnitt.
Ja, förlåt att vi inte har förvarnat.
Ja, men då får ni får gå tillbaka och lyssna på gamla saker.
Vi tänkte att lyckan skulle vara så länge det gick.
Ja, precis. Ja, men också så här, behöver man sitta och liksom vänta på sista avsnittet? Eller så här?
Nej.
Men vi har ju den perfekta gästen för det här avsnittet. Vi har alltså mannen bakom Plugg 26 plus som har roddat och fixat och klippt och jag vet inte vad.
Och stått
vad.
Ut med oss.
Axel, du får säga hej och berätta vem du är.
Hej, jag börjar med att säga tack också. Kul att sitta framför micken och inte bara bakom.
Ja, det känns typ konstigt att du är i rummet.
Jättemärkligt. Jag är nervös, jag har inte gjort en podd förut. Jag har gjort en voiceover, eller gjort flera voiceovers, men jag har inte spelat in en podd. Det ska bli ganska
vad roligt, vad fint att vi fick få dina första.
Det här är min första.
Ja,
premiär för mig.
Premiär, final. Kanske du bara ska ta över
skiten. Ja, det kanske blir så. Vi får se. Nej, men ska jag berätta lite om mig själv eller hur ska vi
göra
så? Jag heter Axel och jag är först och främst featureproducent på studietid. Vi som producerar podden eller i samarbete med Plugg 26 då. Och reporter. Så det är liksom jag som klipper den här podden vanligtvis. Och jag kommer ju klippa den här också. Sista avsnittet.
Hur blir det att klippa dig själv?
Ah, gud, det kommer bli svårt. Jag har ju inte jättemycket röstkomplex. Jag vet att vissa har det.
Jag till exempel.
Jättesvårt att klippa. Alltså, lite kanske. Men jag tror inte riktigt att det ska vara så. Det ska nog inte vara så jobbigt. Jag fixar nog det. Jag har gjort det förut.
Ja.
Men någorlunda man. Men min bakgrund. Jag har ju också pluggat. Så det passar ju bra på det sättet. Jag har ju pluggat digitala medier och systemvetenskap. Vid DSV, så data- och systemvetenskapliga institutionen på SU.
Är det den som ligger ute i Kista?
Det är den som ligger ute i Kista.
Yes.
Så där har jag pluggat. Och då var det den här digitala inriktningen. Så att det var inte bara egentligen systemvetenskap, det vill säga programmering. Utan det var också mycket annat som ja, men film, bild, ljud. Ja, men det vi håller på med nu. Så det passar ju ganska bra.
Verkligen.
Ja. Så det har jag gjort. Jag har tagit en kandidat i det. Och så nu jobbar jag här. På studenttidningen.
Hur länge har du jobbat här?
Vad blir det nu? Gud, snart 3 år. Egentligen jättesjukt. Fast det är en så svår bransch också. Så att det passar ju bra liksom, i det att jag kom ju in den här vägen.
Mm.
Så det här var liksom mitt första jobb. Det jag ville göra. Eller det jag hade studerat. Så det är jättebra. För det är jättesvårt. Alltid ska det, så för sig alla branscher kanske. Men man ska ha 3 års erfarenhet och pluggat. Och så måste du få den erfarenheten. Men nu har jag ju fått den.
Perfekt.
Så att det är perfekt på det sättet. Fått göra allt möjligt.
För visst var det så att studietid startade väl... Typ för, det startade
ja,
för
3 år sedan. Precis. Ja, jag var en av de första. Eller jag var liksom den första, liksom, det är en featureproducent, det är jag då, som är anställd. Och sen så har vi en aktualitetsreporter också. Och det är samma person också som är kvar. Så att det är jättekul, vi är vårt lilla team. Vi har varit samma team hela tiden.
Men då har ju faktiskt vi varit med nästan från början.
Ja,
då,
för nästan
vi
har varit från början.
Här, vi startade ju podden för 3 år sedan.
Ja.
Men då körde vi ju en termin själva och sen kom vi till er.
Mm. Mm. Tror ni helt själva att du hade något samarbete med något annat? Jag har inte
någon koll på det här. Nej, alltså, egentligen tycker jag att det är helt fantastiskt att vi sitter här tre år senare och fortfarande är igång. För att när vi startade podden, då var det ju i något ögonblick av ångest.
Separationsångest var det.
Både jag och Sara hade liksom kommit på att okej, vi har jobbat här nu i 5 år och ska börja plugga igen. Mm. Liksom. Mm.
Mm. Jag hade jättemycket ångest
båda två. Ja, vi är sista halvan av 20-åren, därav namnet, 26 plus. Och nu ska vi börja plugga, hur ska det bli? Kommer vi få några vänner eller vill vi ens ha några vänner?
Är det här en för tidig 30-årskris? Vad är det jag håller på med? Ja, det var mycket.
Ingen av oss var väl säker på att vi skulle lyckas genomföra de här studierna.
Nej.
Och podden var väl mer som en så här ventilationskanal där vi kunde prata av oss och dela erfarenheter.
Mm. Mm. Och så vi började med att låna en mic av min kompis Rebecka.
Just det.
Och satt i mitt sovrum där jag bodde i Högdalen då och så här tjötade om ångesten. Och först så pratade vi innan vi ens hade haft vår första dag. Liksom.
Mm.
Just det, det var första avsnittet, vilka förväntningar vi hade till den här studietillvaron då.
Mm. Och hur vi skulle hantera den här åldersklyftan som var mellan oss och andra.
Mm.
Min strategi var att jag skulle låtsas som ingenting. Låtsas att jag var 19 liksom.
Ja, men för jag på vägen hit nu så lyssnade jag på vårt nyårsavsnitt, alltså när vi hade gått en halv termin och sista avsnittet innan vi kom hit, där vi typ sammanfattade hur det hade varit. Då pratade vi också om det här att vi skulle försöka liksom dölja hur gamla vi var och att vi hade bestämt oss att så här, om vi lyckas att inte avslöja vår ålder fram till oktober, då har vi liksom... Och det var det ju såklart ingen som hade lyckats.
Men har ni gått med mycket 19-åringar då? Alltså, det var så.
Ja, jag har ju inte det. Så jag slapp ju lite undan den grejen för att min klass har varit jättesplittrad åldersmässigt.
Mm.
Och jag är inte ens på topp 10-listan över äldsta. Så att,
men då är det ju lugnt.
Det var inte alls så farligt som jag trodde.
På SU så är medelåldern 25.
Mm.
Den är ändå liksom så pass hög. Jag kommer ihåg att när jag började i och för sig direkt efter gymnasiet. Mm. Så jag var ju yngst. Det var något underbarn som var lite yngre. Som typ var 18-17. Får de ens vara det? Kanske. Jag vet inte. Var i alla fall där. Så att jag var ju näst yngst i klassen. Alltså alla var nästan över 25.
Mm-hmm. Alltså, alltså på Danshögskolan är det ju också så här yngre än på average annars. Så det var ju bara jag och... det var bara jag och Meri som var över 25. Alla andra var liksom yngre och halva klassen var ju 20 och neråt.
Mm-hmm.
Så att det var verkligen också så här, vart man är i livet när gymnasiet precis är liksom över och man kastas ut i det här voidet. Och sen så när en själv har liksom varit ute och flaxat och jobbat och hållit på, det blir ju lite konstigt.
Ja,
det är fortfarande lite konstigt typ. Men jag var näst äldst i klassen.
Ja. Mm. Jag förstår att det var konstigt. Mm. För mig var det verkligen det motsatta. Jag skulle kunna starta en egen podd så här.
Om att vara yngst.
Plugg minus 20 någonting, jag vet inte.
Exakt.
Något sånt.
Men hur upplevde du det då, att vara yngre?
Gud. Det var inte så farligt egentligen. Alltså jag tror inte folk tänkte på att jag var yngre heller. I och med att jag hade skägg. Inte jättemycket skägg, men jag hade skägg. Mm. Och så, man pratade liksom inte med ålder.
Nej.
Vi gjorde inte det i alla fall. Mm. Någonting som ingen frågar mig, så här, hur gammal är du? Nej, men alltså, vi kommer liksom aldrig in på det, tror jag. Så folk visste inte att jag är 95.
Mm. Du är lika gammal som min syster.
Ja, se. Aha, titta. Nej. Så att, jag är inte ens 26.
Nej.
Ska fylla.
Ja.
I år är det premiär
kolla,
för det också.
Kolla. Ja.
Nej, men, så att, nej, men jag tror inte jag tänkte på det. Vi pratade inte om det heller. Så att det var ganska naturligt. Och sen kändes det, jag vet inte, det var en ganska ungdomlig stämning ändå på något sätt.
Mm. Men jag tycker också så här, jag tycker också att åldern har blivit så här mindre viktig. Det var typ de första dagarna när man typ gick och så här, vad heter du och hur gammal är du? Typ.
Mm.
Konstigt, det är det man frågar. Men då, jag minns det som att man liksom pratade om det när man så här hälsade. Men på en gång man kommer igång med själva plugget, då hittar man ju något gemensamt sammanhang i det. Och då blir ju lite allt det andra irrelevant.
Mm. Mm. Men jag tror att alla är nybörjare.
Ja, precis. Det är det.
Så alla är liksom på något sätt på samma plan.
Exakt.
Mm. Ja, det är väl det som också är lite annorlunda just med Danshögskolan. För oss så var det också så här att man skulle typ säga vad man hette, var man kom ifrån och hur gammal man var och sådär. Jag skippade ju alltid den när vi hade sådana introduktionsrundor, så skippade jag åldersbocken. Mm. Och det var ingen som, och bara låtsades som ingenting, och då var det ingen som caught up on it typ. Men sen när vi började prata om så här erfarenheter och sånt, då, det var då folk bara, hur gammal är du? När jag berättade så här, när vi var i Ryssland, när jag bodde i New York, när jag gjorde det här. Och det avslöjade liksom mig, för att jag hade gjort mycket saker, rest mycket, dansat på många olika ställen. Så jag bara, fan också. Men det som var bra med mig var också dåligt för min image. Typ.
Ja, men det är väl bättre att ha mycket erfarenhet än att ha lite ålder, eller vad man ska säga.
Så bara, ja, vad är bättre, att vara ung eller ha erfarenhet? I don't know.
Jag vet inte.
Ha tid kvar eller
tid bakom sig. Det är en bra dilemma-grej. Mm. Så här, om du fick välja mellan att vara för evigt ung eller ha all världens erfarenhet.
Ja.
Mm.
Den.
Vad ska ni välja?
Vad är för evigt ung? Vilken ålder?
Ja, men du kan,
alltså, går det inte vara 10 hela livet, inte så kul.
Nej, jag säger att du kan välja då vilken ålder du vill stanna på.
Fast man får väl erfarenhet?
Precis, det var min följdfråga. Får man behålla erfarenheten?
Jag har inte tagit ställning till alla
att för evigt unge, det är också att man aldrig dör. För att det pallar inte jag. Jag pallar inte leva för alltid. Det känns inte som någonting jag är peppad på.
Jag känner att jag kanske borde tänkt igenom med reglerna i den här leken. Jag tänkte att ni liksom bara skulle svara spontant. Ja. Men säg då att stanna där ni är nu med den erfarenheten ni har nu. Och leva en vanlig livslängd med det.
Mm.
Eller bli äldre och hela tiden få mer erfarenhet.
Ja, men jag vill ha mer erfarenhet då.
Jo, men det vill jag också.
Mm. Jag vill ha mer saker.
Vilken tur då, för ni har inte så mycket val.
Nej,
nej, men precis. Nej, men det är skönt.
Det är bra. Vad känner du?
Men det är klart jag vill ha mer erfarenhet. Men jag är precis fyllt 30, så jag ska ju inte ljuga och säga att jag inte känner på att jag har lite ångest över att jag aldrig kommer vara i 20-åren igen.
Mm.
Det känns, ja men... Mm. Jag liksom började fatta så här, aha, jag kommer också bli vuxen, det är oundvikligt.
Mm. Jag fick den kommentaren här om veckan, att så här, men kan inte du göra det? Jag bara, men vadå, du är väl också vuxen, du kan väl göra det? Men du är mer vuxen.
Ja.
Och jag bara,
va?
Du är mer vuxen? Nej, jag bara, nej, det här, nej, tycker jag inte.
Ja, men det är ju lite därför vi... sluta podden nu också, det är ju för att jag ska ut från studietillvaron och in i vuxenlivet och jobba och så, förhoppningsvis.
Ja. Jo, men det kommer det. Du har redan tjuvstartat.
Ja, jag har tjuvstartat lite, men man vet ju aldrig, jag vet ju fortfarande inte var jag är till hösten, och det är lite läskigt tycker jag.
Is i magen.
Ja,
ja. Det går säkert bra. Ja.
Det tror jag med.
När du gick ut, visste du att du skulle jobba här då, eller hur?
Så nej, jag hade ingen aning. Gud nej. Jag jobbade som lärarvikarie ett tag.
Mm.
I typ ett halvår. Och sen tog jag lite extra kurs. Hur fan var det egentligen? Jo, så var det. Först på hösten så gick jag lite extra kurser. Saker som jag tyckte var lite kul. Så jag gick lite filmmusik. Svensk film och tv-kultur.
Mm.
Så det var 2 15-pengskurser. Så det var ett halvår. Och sen så var jag lärarvikarie ett halvår.
Mm.
Och sen så fick jag det här jobbet.
Mm.
Jag hade liksom intervju till sommaren. Och det var bara något jag sökte. Jag visste inte alls. Alltså jag sökte jättemycket jobb. Och sen så bara... ringde de tillbaka, så sa de, men det här, just det här har jag ju sökt, kommer på det.
Ja,
nice.
Just det. Så gick jag på intervju och så fick jag det.
Ja, för det, jag sitter liksom lite med känslan att så här, om jag inte hittar jobb direkt, då kommer jag aldrig få. Förstår ni? Och jag, så här, rent rationellt, jag fattar att det klart inte är så. Men det är liksom som att den här kandidaten jag nu får är någon färskvara som jag måste anamma direkt, annars är det kört.
Ja, gud. Alltså det där kan jag förstå. Så kommer jag också känna när jag är klar. Jag har ju 2 år kvar. 2 år och 25 dagar kvar på min utbildning.
Ska du räkna dagarna?
De har en sån nedräkning till examen för kandidaterna nu. Sen en stor på väggen så att de så här går och kryssar över. Liksom. Det känns ju. För att jag ser ju det där ticka ner.
Varför gör de så?
Men för, alltså det är en tradition på danshögskolan att man har en stor nedräkning från 100.
Tänk att ni kanske har det så tufft. Ja. Så de bara,
ja, men, jag, ja, men jag tror faktiskt att det är
det så att folk längtar efter att bli klara.
Ja, fy fan vad många längtar efter att bli klara nu. Okay. Det är många som också så här, jag vill bara sluta nu, jag orkar inte. Jag pallar inte. Och så bara fastfatta och bara hoppa av nu och jag bara ser satsen kvar.
Mm.
Och inte göra klart det nu. Vore så jävla dumt. Man bara, det vore jättedumt.
Ja, nej, jag har väldigt svårt att förstå folk som hoppar av sista terminen i en kandidat.
Ja. Men det händer hela tiden.
Jag vet att det händer, men jag förstår det inte.
Nej, nej. Makes no sense.
Ja. Men vi är i alla fall, vi håller på att peppa våra till att säga, men kom igen nu, you can do this.
Mm.
Och om du inte blir klar nu så får du, om C-uppsatsen inte blir godkänd nu så får du göra den i augusti. Och är den inte klar i augusti så kan du göra det i januari. Och så håller vi på sådär.
Mm.
Ja, för även om man känner så här, ja, men jag får inte till den här sista stora uppsatsen. Så är det så här, ja, men försök. För att det värsta som händer är att du inte klarar det. Och då händer ju exakt det som du funderar på att göra nu. Alltså hoppa av ändå. Mm. Eller så här, man har liksom ingenting att förlora. Tänker jag då.
Mm.
Men...
Jag tänker också så här att om man bara fortsätter, man behöver inte tycka om det, man behöver inte tycka att det är nice, man behöver inte vara intresserad av vad man håller på med ens och skriva om. Om man bara fortsätter göra. Och sen så när det är deadline, då skickar man in det och blir det inte godkänt så gör man samma sak igen. Man behöver inte tycka om det, man behöver inte ha kul, man behöver bara göra det.
Liksom. Gud vad peppigt det låter.
Men så är det med mycket, alltså det är verkligen så.
Ja, det är livet.
Jag menar, hur hög kan tröskeln egentligen vara?
Mm.
Att man inte liksom orkar ta det sista steget.
Mm.
Så jobbigt kan det ju inte vara. Alltså det måste vara mycket jobbigare att ta sig dit.
Ja, exakt.
Och sen ska man bara så här slänga bort 3 år. Typ. Ja, men det är det man gör. Det är så här, jaha, och fortfarande bättre att bara ha det på pappret att du har fixat det.
Exakt. Ja, och också så här, det är ju, jag ser framför mig att det är som att liksom springa maraton och sen ge sig när du liksom har 1 kilometer kvar.
Ja.
Varför? Det är så här,
verkligen nej. På upploppet.
Ja. Ja, och bara ja, det är skitjobbigt för du hade redan sprungit hela maraton, men du är ju snart i mål. Och du måste, alltså, om du hoppar av nu så måste du ändå gå bredvid stigen. Mm.
Men gå då?
Ja, gå, precis. Ja. Kryp.
Ja.
Exakt.
Dra och... dig efter naglarna, men ta dig över den mållinjen.
Och man måste ju betalas tillbaka CSN i alla fall. Så det om man åtminstone kan få göra är att ha det där jäkla examensbeviset, så man kanske får lite bättre lön.
Mm.
Ja, men precis.
Söka lite fler jobb, alltså.
Ja.
Inte.
Mm.
Ja, och så bara inte behöva sitta på alla jobbintervjuer med så här, men du, hur var det med din examen? Vad hände där?
Ja, exakt.
Nej, men jag skrev 20 sidor.
Och slängde jag det.
Slängde jag det. Allt. Eldade upp det.
Nej, fy. Usch, vad hemskt.
Ah.
Nej, till alla er där ute. Bara gör det.
Do it.
Ja. Pepp.
Ja.
Ja.
Men om vi ska prata lite om den här podden som vi har hållit på med nu då.
Ja, det här är vårt 34:e avsnitt. Jag har räknat. Eller under studietid. Mm. Sen gjorde vi ju några avsnitt innan också. Då poddade vi en gång i veckan, va? Eller var det? Jo.
Ja, vi gjorde först en gång i veckan, men sen så fattade både du och jag att det hade vi inte tid med. Så vi började på varannan vecka, tror jag, innan vi kom hit.
Ja.
Om jag minns rätt.
Ja.
Och det har väl varit rätt lagom.
Ja, det har varit bra, tycker jag.
Men Axel, du som har suttit och klippt allting då, har du liksom någonting som du kommer ihåg som vi har gjort?
Specifikt?
Ja, som du har liksom, jag vet inte, som har... Du har fastnat vid, jag vet inte, du kanske inte fastnar så mycket
det vi alltså, gör. Det är det som är grejen, när jag klipper det, jag lyssnar på innehållet såklart, för att ni inte ska säga några dumheter. Ni säger inte speciellt mycket dumheter, ni sköter det snyggt.
Yes.
Ja, men ni gör det väldigt bra.
Tack.
Och sen ta bort lite andra saker såklart och lägga till lite, ja men jingle och outro och sånt där. Men jag vet inte riktigt om det är så att det är något speciellt jag tänker på. Jag har ju några favoritavsnitt, senaste avsnittet jag gjorde tyckte jag var jättebra.
Den gillade alltså, vi också.
Ja, det var väldigt roligt att göra det.
Ja, men jag förstår det.
Ja.
Men han som intervjuade verkligen pepp.
Ja, och så här, pratade på.
Ja.
Det är ju väldigt
det
skönt med gäster.
Det känns som han gjort det förut.
Ja, om ni vill lyssna nu, ni som lyssnar, så pratar vi alltså om sista avsnittet där vi hade en lärarstudent.
Som hade varit på praktik.
Ja. Men jag minns också det som en väldigt positiv upplevelse också, för att vi har ju gjort de sista avsnitten över Zoom.
Mm.
Och det är ju alltid svårare att liksom få ett bra flow i samtalet då än när man sitter så här i samma rum. Och jag minns att jag verkligen tänkte på det när vi gjorde det avsnittet, att vad bra det flyter på trots att vi sitter på distans och aldrig har träffats.
Mm. Exakt. Mm.
Nej, men det var verkligen jättebra. Superbra diskussion. Och han var väldigt kul.
Mm.
Intressant.
Jag tyckte också att han var kul.
Jag kommer också på ett annat avsnitt som jag tycker om väldigt mycket. Det var han som pluggar i Ryssland.
Ja, Cesar!
Ja, yes. Det tycker jag om väldigt mycket.
Han har flyttat tillbaka till Ryssland.
Han har det? Mm. Just sen flyttade han hem.
Han flyttade hem och sen så har han flyttat han tillbaka.
Ah, okej. Okay. Mm.
Han tyckte inte att Sverige var så roligt.
Nej, jag förstår det. Inte de bott i Ryssland så länge.
Ja.
Så. Just det.
Mm. Det tyckte jag om väldigt mycket. Det var också, jag kommer inte riktigt ihåg vad det var ni pratade om. Jo, ni pratade såklart om Ryssland en hel del. Och hur det var att vara där. Och han pluggade väl ryska också.
Ja, plus att han pluggade på Luleås tekniska institut. Tekniska.
Ja, men var inte distans. Han och så här, alltså han pluggade så här
tre heltidsutbildningar,
mycket grejer på samma gång, vilket jag tyckte var helt sjukt.
Mm, han pluggade den på Luleå tekniska, som jag inte kommer ihåg exakt vilken inriktning det var, men det var något ingenjörsaktigt. Och sen så ryska sin kandidat och music business management.
Just
någonting
det.
Sånt.
Det
så att han liksom tre stycken eller den kanske var på 50%.
Ja.
Men det var i alla fall, det var 250%
plus. Ja, det var helt superambitiös.
Ja.
Verkligen.
Ja. Och han, tydligen så är han så att han lär sig skitfort.
Mm.
Alltså,
men det måste man ju göra om man pluggar så där.
Ja, det är helt övermänskligt.
Blev han färdig då?
Ja.
Eller hoppar han av efter 20 sidor?
Ja, precis. Nej, men jag tror att... hur var det? Eller hur är det? Någonting pausade han med pandemi, i pandeminsvängen. Men frågan är om det var ryska kandidaten eller om det var någonting annat. Men jag tror att han har gjort klart i alla fall. Det borde vi kolla upp.
Mm.
Ringa och fråga.
Hur går det?
Mm.
Uppföljning.
Uppföljningspodden.
Hur gick det sen?
Ja,
exakt. Mm.
I mean, jag tycker att varje gång vi har haft med studenthälsan, det tycker jag har varit väldigt kul. Både för att det har varit bra för oss att få lite tips. Men också så här, det är faktiskt de avsnitten jag ofta har lyssnat på i efterhand och tänkt så här. Ja, men även om jag redan har haft det här samtalet så har jag liksom hört nya saker när jag har lyssnat på det i efterhand och bara, det här var ju jättebra tips.
Mm.
Så de är jag glada för att vi fick med.
Ja.
De har ju varit med flera gånger.
Ja, det är därför de har fått vara med flera gånger.
Ja, precis. Vi har ju några som har återkommit.
Ja, de och
Studiospråkverkstan.
Ja. De har också varit så här med konkreta, bra tips. Liksom, det finns alltid något mer att prata om med dem. Ja, det är
tacksamt. Och som alltid är relevant också för...
För studenter.
Ja, precis.
Mm. Sen jag tyckte väldigt mycket om när vi hade med pluggmorsorna.
Ja.
Våra pluggande mammor.
Just det.
Ja. Också så här belyste några ändå problem som finns med att vara mamma och plugga. Vilket var nyttigt. För det kändes också som att jag typ antog att det skulle funka bra. Och sen så när man hörde deras berättelse så kände jag bara, vad fan. Här känns ju inget bra.
Nej.
Nej, men också att jag nog egentligen aldrig har reflekterat över hur det är att både skulle vara student och vara förälder samtidigt.
Nej,
att det är liksom, ja, men det har inte funnits på kartan för mig, så jag har liksom inte tagit ställning till det. Men, men att för jättemånga är ju det i vardagen liksom.
Mm.
Så det har varit så här, lite nya perspektiv som gäller många.
Ja. Ja, verkligen. Mm.
Har vi något mer?
Ja,
vi har...
Har ni mer favoriter?
Ja, CSN.
Ja, alltså CSN är ju kanske... Alltså det är ju kanske inte avsnitt som helhet så, men det är ju en av gångerna jag har skrattat mest i ett avsnitt. För att där sitter man liksom och pratar om studiestöd och studielån som liksom... inte kanske är så här jättespicy ämne. Och så plötsligt så får vi en berättelse om, jag tror vi frågade så här, brukar ni få in händer att ni får in så här konstiga bilagor i ansökningen. Ja. Och så berättar hon att, ja, det var en gång jag fick en ansökning med en bild på en tårta. Och jag är så nyfiken på vad som hände där. Alltså du sitter och ska söka ditt studiebidrag.
Ja.
Och så står det så här, andra relevanta bilagor som du vill ladda upp. Och då går du in på din dator, laddar upp en bild på en tårta.
Jag har råkat göra det här.
Men hur råkar bara, man göra det? Du måste ju liksom öppna mappen, hämta filen, godkänn, tryck, lägg till bil. Det är ändå ganska många steg för att bara råka skicka en tårta.
Kanske var full.
Ja, det kanske var.
Ja, man gjorde
det. Eller, det är mycket möjligt.
Jag hoppas ju typ att det var någon som satt och var så här, det här kanske ger mig lite så här förtur, lite extra stöd.
Men det hon sa var ju också så här, skicka inte med onödiga bilagor. Sluta skicka onödiga bilagor.
Varför har de ens den box? Alltså vad ska man skicka
med? Det är typ...
Ja, men det är väl ifall du typ har så här fått dispens.
Ja, dispens. Det är klart.
Så, då måste du ha en sån. Men...
Jag tror inte man kunde kryssa i det. Kanske man inte kan.
Jag vet inte.
Men det är typ vissa... Måste man ha valid documents för. Och det är väl det.
Mm, jag brukar ju få skicka in så här... I och med att jag är norsk medborgare. Jag måste alltid skicka in så här... frågeformulär på att jag liksom får vara i Sverige.
Jaha, för att du har bott här tillräckligt länge. Bla bla.
Ja, alltså det är jättemycket frågor på den bilden som jag tycker är lite så här, är det här relevant verkligen? Alltså typ, ja men så här, om jag bor med en svensk och så, är det, liksom, det känns ju lite så här.
Spelar det någon roll?
Ja, det blir, jag bara så här, ja men okej, men om jag och min kille inte bor på samma adress, får jag plötsligt inte studiestöd då? Eller vad?
Vad händer? Men verkligen.
Det borde ju inte vara... Relevant.
Det är jättekonstigt.
Och nu lever jag i en distansrelation också, så att det är ju väldigt så jag bara, ska jag uppdatera det här liksom, i de perioderna vi inte bor tillsammans, eller hur ska vi? jag bara tänkte att jag skippar, eller så här, jag
liksom, let it be.
Men jag har fått allt jag har bett om, så jag har gått bra.
Ja, det, herregud. Ja, jag har aldrig behövt skicka med någon bilaga, tror jag. Jo. När jag pluggade i USA, då fick jag skicka med det. Då var det jättemycket bilagor jag var tvungen att skicka med.
Men det kan jag tänka mig.
Alltså, att du inte bara hitta på att du går på en skola.
Ja, och för att CSN var tvungen att godkänna för att jag skulle få mitt visa.
Mm.
Och det var verkligen på håret. Alltså jag fick ett möte på ambassaden till att... få mitt visa godkänt. Typ, alltså med en eller två dagars marginal. Och då hade liksom så här, jag kunde inte boka det mötet på ambassaden förrän CSN hade godkänt det. Och det var verkligen så här, jag hade ju typ, sen så tar det typ 2 veckor, för man ger dem sitt pass. Mm. Och sen så får man tillbaka efter 2 veckor med visat i. Och jag hade liksom, ja, jag hade en biljett bokad till New York och ett startdatum på min utbildning, typ 2 veckor och 3 dagar efter att de godkände. Så det var ju verkligen stress. Och jag minns att jag ringde till dem också, bara, kom igen, hur tror du att det går? Och så bara, den är under process nu. Jag bara, ja, det är lite jobbigt. Och hon bara, jag kan inte göra någonting åt det. Och jag bara...
Men varför ska man göra det så svårt? Jag kommer ihåg att jag bara skulle åka till USA på semester i 9 dagar. Så man fixar hur mycket grejer som helst.
Ja.
Man kan också fylla i sina formulär så här, helt orimliga. Är du terrorist?
Ja, exakt.
Nej, alltså jag tror inte jag kommer... Jag vet inte. Alltså, ska jag kryssa det, så... kryssa någon någonsin i den boxen?
Alltså grejen är, det är ju så jäkla tempting att bara säga ja och se säkert, vad som händer.
Det är säkert folk som gör det.
Och så det är typ också så här, är du sexarbetare eller är någon i din familj sexarbetare? Är du terrorist eller någon i din familj terrorist? Innehar du något olagligt vapen eller någon... Någon av dina närstående. Typ man bara, hur ska jag veta det?
Nu när du frågar. Jag är ju terrorist. Kryssar i den.
Ja.
Men också, men så här,
är någon så bara, jag vill jättegärna bli.
Ja. Är någon i din familj sexarbetare? Alltså, är inte det? Eller så här, ska du dömas efter det då? Eller vad då?
Har du eller någon i din närmaste familj någonsin engaged in sexual labor or... Lalla. Alltså så här, ja, det är på riktigt.
Hur nära familj pratar vi då?
Ja, det står inte definierat.
Så sjuka frågor.
Det är jättekonstiga frågor.
Ja, jättegalet.
Varför vill de veta? Alltså, nej.
Min teori är att man säger nej.
Ja.
Och om man ändå gör någonting så kan de säga att den här personen har ljugit.
Ja.
Mm. Och då är det så här instantly in prison typ. Men I don't know.
Nej, gud.
Jag har aldrig varit i USA. Just nu blir jag inte så sugen.
Nej, jag tror inte att det är så trevligt just nu heller. Det börjar nog bli bättre, men det...
Nej, men alltså nu kan man ju ändå inte resa någonstans. Så.
Mm.
Nej, verkligen inte.
När ska vi resa igen, sikt. Tro?
Förhoppningsvis snart.
Förhoppningsvis snart. Jag tänkte faktiskt försöka ge mig på någon form av Sverige-semester.
Svemester?
Mm, svemester, exakt. Staycation.
Mm.
Ja.
Jag har hört att det är inne nu.
Nej. Så här, jag tänkte försöka låna en bil och bo i den.
Men det här, nu får jag déjà vu. Det här har vi pratat om i podden förut.
Ja.
Att du tänker att du ska göra typ förra sommaren.
Eller
två somrar sedan. Du har i alla fall sagt det här med
bilen. Ja, det var innan pandemin i alla fall.
Ja, ja då var det sommaren innan det. Ja.
Mm, och då gjorde jag det lite grann.
Mm.
Men inte så mycket som jag hade tänkt.
Mm.
För att det slutade med att jag jobbade svin mycket.
Mm.
Och nu är det ju lite mer pandemi, eller på att säga. Så då tänker jag att då kanske jag inte kommer få lika mycket jobb.
Mm.
Så då kan jag ta.
Svemester blev ju väldigt stort typ 2019. Alltså året innan pandemin.
Mm.
Det var det som var grejen också. Så folk är så jäkla trötta på Sverige. Jag tror verkligen det. För att det var jättemycket folk som svemestrar.
Ja.
Och sen så bara, året efter, vi måste göra det nu igen.
Ja.
Jag har sett de här jäkla, det var inte kul.
Nej.
Ja, men vadå, har man hunnit se hela Sverige på en semester?
Nej, det har, men hur mycket finns det att se då?
Men det finns
väl jättemycket. Jag har inte sett så mycket av Sverige.
Nej, inte jag heller i för sig.
Jag vill åka norröver. Det är det som känns intressant tycker jag. Jag är inte så intresserad av västkusten och östkusten och sådana där saker. Jag vill åka norrut. Jag vill se berg och midnattssol. Sådana saker. Och eventuellt Gotland.
Ja, kom till Gotland, där är jag.
Sverige ska
jag
orka. Inte
se så mycket annat.
Tror jag.
Men apropå pandemin, ska vi försöka sammanfatta någonting om liksom hur det har påverkat våra liv och podden?
Ja.
I och med att det här ändå är avsnittet där vi sammanfattar allting.
Jag tycker vi har blivit bättre på distanspodda.
Ja, det tycker jag har varit verkligen en brant uppåtkurva. Hur känner du som har suttit och lyssnat?
Nej, men det har nog blivit bättre. Speciellt ljudet, tror jag.
Ja.
Jag har fått fixa lite med det.
Mm.
Ja, ibland har jag haft dåligt samvete när jag har skickat filarna till dig och bara förlåt, här är det bara så mycket strul som du måste ta i.
Nej, men det har varit ganska lugnt egentligen. Mm. Ibland är det jättesvårt för att ni har börjat vid olika tillfällen.
Mm.
Så att då får jag liksom hitta den här klappan. Får jag leta igenom, fast det är inte så svårt egentligen, men det är bara så här.
Tidkrävande.
Lite. Ja. Det är ganska lugnt. Jag tycker ändå att det har gått bra.
Mm.
Alltså verkligen. Ni har skött jättesnyggt.
Tack.
Vad skönt att höra. Jag är ändå så här. Alltså det är vissa av de avsnitt jag typ inte har vågat lyssna på. För att
aldrig varit så hemskt. Att det inte går att lyssna på.
Nej, men vad bra. Vad glad jag blir.
Men jag tänker också för att jag. När jag har lyssnat och tyckt att herregud. Det här kunde jag ha gjort bättre. Så har jag typ lyssnat på någon annan podd och bara, fast det här är ju sämst. Och bara, ändå inte mått så dåligt. Typ.
Det viktiga är egentligen, tror jag, att inte säga det. För det är då folk tänker på det.
Ja, just det.
Fast jag tror inte ni har nämnt någon gång. Men då var det inte så farligt heller. Så då tror jag inte ens man tänkte på det. Men så andra gånger kanske var lite sämre, men då har ni inte sagt det. Och då tänker man inte på det efter typ 5 minuter. Eller så här, ja, men det var det liksom. Så fortsätter man lyssna på det.
Mm.
Så blir man van.
Ja, exakt.
Det där är ett bra tips faktiskt, att inte så här prata ner sin egen produkt.
Nej, men gör inte. Det är som om man ska hålla tal, så ska man inte säga jag är ingen talare. Då kommer alla tänka så här, fan vad dåligt att tala. Alltså, det är katastrof.
Det är egentligen så självklart, men det är också så lätt att man går till den där och ska be om ursäkt för sig själv. Ja,
verkligen. Mm.
Gör inte. Nej. Det är onödigt.
Men jag tror också att det har blivit bättre för att man också har vant sig mer vid att möta folk på det sättet. Alltså i början tyckte jag det var liksom jättekonstigt att jag skulle sitta och samtala med folk jag inte kände över en skärm. Att det typ kändes lite otryggt nästan.
Ja,
medan nu är man ju helt avtrubbat på det, för det är ju så man möter folk.
Ja, och den här lilla liksom millisekunden av fördröjning kändes som en halv minut i början. Och nu så är det ändå så att man förstår. Man har liksom hittat en rytm som man kan typ pausa när det behövs. När man förstår att nu... Och så kommer det.
Och så,
ja. Mm. Ja, så vi...
Mm. Kanske... Ja, det är som utrikeskorrespondenter. Ja. De får frågan och sen 5 sekunder senare så svarar de. Mm. Lite så är det.
Ja, just det. Mm. Ja, exakt. Man väntar väntar tills att det for sure är slut. Och sen så är det den här lilla delayen. Liksom.
Ja, men på ett sätt är jag lite glad över det. Att det är liksom... För det, du frågade mig... För några veckor sedan, Sara, på telefon. Mm. Jag vet inte om du minns det. Men du sa så här, skönt att ändå vara pandemi medan vi pluggar.
Mm.
Och så var, jag höll inte riktigt med. Mm. Jag sa att jag tyckte det hade varit bättre om jag var klar. Och var ute i arbetslivet och liksom hade en vardagsrutin som liksom inte blev så upp- och nervänd av den här distansundervisningsgrejen.
Mm.
Men å andra sidan så har man ju liksom fått lära sig att hantera alla de här distansförutsättningarna i en trygg miljö där det inte blir så här, jag kunde inte göra mitt jobb för att jag inte visste hur jag skulle intervjua någon på Zoom. Liksom. Mm. Nu kan man det och så kan man gå till arbetslivet och ha den kompetensen. Så på det sättet kanske det ändå var bra.
Ja. Det tror jag. Och sen så tänker jag också att det skiljer sig nog väldigt mycket mellan yrkesgrupper. Jag tänker också att så här, jag som journalist så hade det nog varit skönt att vara ny, eller hade klarat utbildningen först och sen redan börjat jobba. Medans typ, ja men för mig som så här, om jag hade varit nyexad danslärare och sen så helt plötsligt skulle jag börja hålla klasser på Zoom. Alltså då hade jag fått panik.
Jo, det förstår jag.
Och också så här att, vad händer om vi måste ha liksom prov på Zoom, dansprov, hemma med liksom tonåringar som bor hemma hos sina föräldrar med sina 5 syskon i liksom våningssängar och liksom smårum. Alltså jag hade haft så dåligt samvete. Och jag skickar en eloge till alla danslärare där ute som gör det här fortfarande. Jag är helt, wow, vad duktiga ni är.
Ja, det låter hemskt.
Mm. Och också så här för att alla har olika förutsättningar. Det är därför det är så viktigt att barn och ungdomar får gå till skolan. För att där har de i alla fall mer jämna förutsättningar än om de skulle behövt göra allting hemma.
Mm.
Som många har gjort nu under pandemin. Så att det blir väldigt ojämlikt för dem.
Hur har det varit för dig, Axel? Skulle du önska att pandemin kom när du pluggade? Eller är du glad den kom nu?
Den har inte gjort så mycket i för sig när jag väl plugga. Vi hade ganska mycket på distans.
Mm.
För att vi hade det här, på det så är det så att de ligger lite före, eller har legat lite före i alla fall,
såklart.
På det tekniska.
Mm.
Så de spelade ju nästan in, nästan in alla stora föreläsningar.
Mm.
Så man kunde se dem i efterhand.
Smart.
Eller dubbla hastigheten om man ville.
Ja.
Så det gjorde jag ibland, när jag inte hade så mycket tid eller jag hade sovit lite längre.
Ja.
Så passade jag på att kolla på dem i dubbla hastigheten. Och det gjorde jag. Så kunde man ju pausa.
Ja.
Man kände att nej, men nu måste jag liksom tänka efter, jag måste skriva ner det där.
Mm.
Så att det hade inte varit så farligt, tror jag.
Jag har en misstanke om att vissa som föreläste hade man alltid på dubbla hastigheten.
Ja, gud ja. Absolut.
För att
man spolade till och med ibland. Man kände att det här blir tråkigt.
Och nej, nu kom
det
en anekdot.
Nej, men nu kom det här. Ja, men precis. Och nu är någon som ställer en fråga om ingenting.
Ja.
Tar vi bort den.
Nice. Mm.
Nej, men jag vet inte om det hade gjort så mycket. Däremot, vissa grejer, när vi typ skulle så här, spela in film och göra saker i studio, det hade inte gått.
Mm.
Och då hade man inte lärt sig någonting.
Nej.
Mm.
Liksom göra det. Det hade inte gått att göra på distans.
Mm.
Då hade man fått göra någonting annat, och hur kul är det?
Ja,
för det mesta, jag gör ju radiodokumentär nu på distans.
Mm. Ja.
Och var väl lite så här, hur ska det gå?
Mm, mm.
Men det är ändå, det går rätt bra alltså.
Mm.
Men nu har vi lyckats få bråkat oss till en dag i studion.
Yay!
Ja, okay. Ja, men det.
Men
det är någonting i alla fall.
Ja. Men det hade ju varit, det jag kan tycka är jobbigt med det är ju liksom den här lagkänslan man har när man ser alla sitter i skolan och man springer ut och in i studion och möts och kan bolla på vägen. Alltså hela den delen av det är ju bara helt borta.
Mm.
Jag har typ ingen aning om vad alla andra håller på med. Det tycker jag är jättetrist.
Exakt, och typ så här, att se på hur andra väljer att göra saker kan också inspirera och väcka nya saker till hur de själv gör.
Mm.
Och för oftast så är det ju de, även om man inte gör likadant som någon annan, så är det liksom att det finns fler sätt som bidrar till att tänka åt fler håll. Liksom. Mm.
Men också att bedriva journalistik på distans.
Ja.
Det är jättesvårt. Jag märker det här också, att det är verkligen jättesvårt när inte alla är på redaktionen. För nu är jag här själv, för det mesta. Och sen är chefredaktör inne då och då. Men annars liksom, vi är inte, folk är inte på plats. Så vi kan inte diskutera olika saker med varandra.
Ja.
Det går liksom inte att bedriva.
Man får ju ingen inspiration.
Nej, men redaktionell verksamhet. Nej, man får ingen inspiration överhuvudtaget. Och man kan inte träffa folk på samma sätt. Det är mycket svårare att göra intervjuer.
Ja.
Allting tar mycket längre tid.
Men också bara, alltså, om man ska liksom prata journalistik, så tycker jag ofta att väldigt många liksom de riktigt bra journalistiska idéerna får man ju i sociala sammanhang helt andra människor som bara så här berättar om någonting från sitt liv, och man bara, det här kanske kan bli någonting. Och den inputen finns ju inte.
Att man, man kommer på någonting under ett spontant möte på plats. Man pratar om det här skulle vi kunna göra. Jag menar, hemma, det är inte så att man ringer någon och bara, gud, det här borde vi göra nu.
Nej.
Kanske någon gång, om det är en riktigt bra idé.
Om det är en riktigt bra idé.
Men oftast inte.
Exakt.
Ja. Jag tror att jag har ju bara en till person som jag går kurser med tillsammans med nu. Och i och med att vi bara är två personer så blir det väldigt nära. Så vi är lite så. Vi ringer och bara, hallå, det känns så här jobbigt, typ. Eller, hallå, kan vi inte göra så här, typ. Och så känns det mycket lättare. Men för om när man bor själv också så blir det jättekonstigt när man hela tiden är själv. Men,
Men också, jag funderade på häromdagen om vi kommer få en generation med coronastudenter, alltså de som var studenter under corona, som om då kanske 2 år fyller alla vårdcentraler med typ så här slitageskador eller muskelsmärtor eller någonting sånt där. För att jag märker så stor skillnad nu när jag sitter och liksom jobbar väldigt intensivt med min lilla bärbara dator. Och vid ett icke-ergonomiskt bord. Alltså hela det här kommer liksom som en smäll nu, att jag känner liksom hur min kropp blir helt stel. Och det kan jag liksom inte komma ihåg att jag, när jag har suttit och klippt grejer i skolan, så har jag liksom aldrig haft den, att det har gjort, eller liksom att jag fysiskt har känt så stor påverkan.
Ja, det där ligger mycket.
Jag vet inte, det känns som att student överlag är ganska stillasittande.
Ja, men att man sitter, alltså att man liksom sitter mycket i positioner och med dålig utrustning.
Jo,
och liksom,
det är väl det. Man sitter som hemma
gör
så
att,
mycket.
Ja, som gör att man liksom anstränger musklerna ännu mer på fel sätt, liksom.
Absolut.
Alltså jag tänker, alltså skillnaden för mig har varit jättestor i att så här, oftast så är det ju, för oss har det i alla fall varit så att vi har halvdagar då vi har typ föreläsningar eller seminarier och så, och sen dansar vi halvdag. Och då är det verkligen att det precis har funkat utan att jag har fått ont, för att jag kunde röra på mig efteråt.
Ja, just det.
Men de perioderna då vi har haft skrivperioder, eller typ som den här veckan till exempel, så har jag ingen dans, och det är vissa veckor som det är så. Alltså, jag känner mig ju helt trasig efter att ha suttit och skrivit liksom 6 timmar en dag. Och det var annorlunda också så här, om jag sitter på en Zoom-föreläsning så blir det också att jag sitter inte ergonomiskt bra. Jag flyttar inte runt mig så mycket, utan det blir så här dåligt typ. Men om jag hade, när vi har haft samma perioder på plats i skolan, då har jag ju inte mått så dåligt.
Nej,
då har jag
exakt
inte haft så ont i kroppen. Så att, men jag är också superkänslig för att min kropp är mitt
redskap. Men tänk på alla som är, alla som är så då, som då nu pluggar på coronadistans och över en längre period. Alltså hur kommer det påverka den generationen? Det kan man ju undra.
Och också så här, vad gör vi nu när vi inte får gå ut och träffa andra människor? Vi sitter hemma. Sitter vi på serier. Alltså det blir väldigt stillasittande allting. Och har man inte en tv och bara en dator, då...
Nej, det är kört.
Jag tror faktiskt att jag har fått sämre syn nu under senaste halvåret.
Det känner jag också.
Ja!
Ja! Jag vet inte vad det är.
Ja, men det är den där lilla skärmen som man sitter och så här eller så här anstränger sig för att, ja men så här, nu när jag har suttit med väldigt, väldigt mycket research på den här lilla, lilla skärmen så har jag kanske där 4 olika dokument uppe som jag behöver titta på samtidigt, så alla är liksom så här storlek 7. Och så sitter man och kisar för att liksom se allt på en gång, istället för att, hade man varit i skolan kunde man ju kopplat upp sig på en liksom, i datorsalen på en stor skärm och haft lite mer överblick.
Mm. Men jag har också känt det. Ibland när jag kommer hem så tänker jag så här, nu måste jag nästan träna synen.
Mm.
Så tittar ut och försöker jag se, läsa saker på distans. För att se om jag fortfarande har det.
men det där är faktiskt helt rätt. För jag har ju väldigt dålig syn. Det har jag haft sedan jag var ganska liten. Och då sa ögonläkaren till mig att men det är rätt vanligt att barn som läser mycket får sämre syn. Men då måste man typ, när man sitter och läser så ska man typ minst en gång i timmen eller en gång i halvtimmen eller vad det är. Liksom lyfta blicken och fokusera på någonting långt borta. För då tränar du liksom upp den där fokuseringsmuskeln.
Ja, så helt rätt instinkt. Ja, fortsätt med det.
Bra, du har gjort rätt.
Helt
bra.
Har du dålig syn sen innan?
Nej, eller? Det har jag inte. Nej. Mm. Därför, också därför jag blir så orolig när jag liksom ser lite sudde på distans. Jag känner att gud, börjar jag få dålig syn.
Ja.
Man kan leva helt fint. Jag har minus 5,75 på ena ögat.
Okay.
Man kan leva helt fint med det. Kontaktlinser är det bästa som har funnits.
Ja, jag förstår det.
Hittat på.
Mm. Ja, alltså, men det känner jag. Alltså, ögonen är ju inte någonting som man någonsin har tänkt att man är trött i eller har träningsverk i.
Nej.
Men så kan jag verkligen känna att så här, jag måste liksom bara lägga mig eller sätta mig och blunda för att alltså jag känner hur trötta mina ögon är.
Mm.
Och det är inte någonting som jag upplevt någonsin
innan. Det är ju, man sitter bara och tittar på den där skärmen med alla små rutor med klasskompisarna.
Mm.
Allt är jättelitet.
Ja, usch, hemskt.
Vi är inte gjorda för det.
Nej, vi är inte gjorda för det.
Hur lägger vi till med tiden?
Jag tänkte precis säga att, vet ni vad det är dags för?
Vad är det dags för?
Det är dags för sista podden Bubbel.
Woo!
Och jag tänker att vi lär ju avrunda på det sättet vi brukar börja varje podd.
Ja, så har jag också tänkt.
Så att medan jag går och hämtar bubblet så kan ni fundera på era bästa och sämsta studieminnen.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Är vi redo nu då?
Ja,
för, vi är redo.
För lite bubbelpopping.
Det här är då avslutsbubblet. Sista avsnittsbubblet. Tänker man kanske ska starta en podd och lägga ner den. Och så gör man så några gånger. Mm. För då blir det bubbel varje avsnitt.
Sjukt smart.
Den här satt jävligt hårt.
Jag blir så nervös när du tar av säkerhetsnätet och sen släpper den.
Ja, men det sitter som sten. Det är för att flaskan är kall.
Aha.
Men jag brukar ju vara ganska bra på att öppna bubbel. Men practice makes perfect, so to speak. Men jag har inte ens kommit en millimeter.
Oh. Det går inte jättebra för dig.
Nej, nu börjar det. Ja då.
Nu så.
Yay!
Oj!
Där har vi den. All right.
Ja, men det var ju toppen.
Skål då.
Skål.
För en fin tid som vi har haft tillsammans.
Bra jobbat.
Tack så mycket.
Kul detsamma. Att ni har varit med.
Ja.
Tack för att vi har fått vara med.
Ja.
Tack för att du är med oss nu.
Tack.
Jag kommer sakna det här.
Ja, det kommer jag med.
Kanske får starta en ny podd sen. Vi kommer sakna er.
Mm. Ja.
Nu måste vi dricka det här.
Nu dricker vi. Skål. Oh, så gott. Det är gott.
Kall och god.
Den
märks att den har legat i frysen.
Mm. Det var bra att ha den i frysen.
Det var jättebra.
Men Sara, tänkte du, när vi började, hade du trott att vi liksom, nu när jag tar examen, att vi fortfarande skulle sitta och podda så här?
Alltså, jag tänkte att så här, det kommer vi säkert inte göra. Alltså, då tänkte jag att att, eller jag vet inte. Men jag tänkte nog att vi skulle hålla på. Men sen så tänkte jag också så här att, men när Kristina tar examen, då är inte hon student längre. Då blir det nog inget. Och sen tänkte jag, men hon kanske vill.
Nej, men jag menar, alltså jag menar, när vi började.
Ja, du menar
om
så.
Du trodde att vi skulle liksom hålla i det här. Ja. Eller om vi bara skulle liksom lalla ut och dö. Att vi bara såhär, nej vi hinner inte eller någonting sånt där.
Ja, alltså det jag tänkte var att fan jag kanske inte pallar och typ hoppar av. Eller typ, jag visste ju också typ så här att ja, men om jag, vi säger att jag skulle boka ett stort dansgig.
Mm.
Då skulle jag tagit det.
Mm.
Liksom. Men, och då hade det ju säkert inte funnits tid heller. Men jag hade nog bara en förväntan av att vi skulle göra det för att vi ville. Och sen så tänkte jag inte så mycket mer än fram till nästa avsnitt.
Nej.
Varje gång typ. Sen så när vi kom hit då var det som att vi började tänka per termin typ.
Ja.
Så.
Då fick man liksom förhålla sig till det på ett annat
ja,
sätt.
Ja, exakt.
Mm, mm.
Då kanske det blev mer av ett jobb också.
Ja.
Ja, det blev det.
Det hade blivit.
Lite mindre terapi.
Märkt inom en skillnad också.
Ja, jo, men det blev ju, alltså bara innan vi kom hit så hade vi ju inte gäster. Då var det ju bara vi som satt och pratade skit varje avsnitt. Mm. Och det var ju kul, men frågan är om vi hade fortsatt så hade vi nog kanske inte hållit i 3 år. För att det blev lite slut på ämnen att prata om liksom.
Ja.
Eller det blev lite blajigt.
Ja, men för jag kände att jag var trött på oss.
Ja.
Och bara så här, vi måste ha gäster med liksom. Mm. Och det minns jag också att jag och du hade ett samtal om att så här, vi började ta in gäster. Så hade vi börjat prata. Vi hade börjat prata om det, vi hade börjat prata om vilka personer vi ville ha som gäster.
Mm.
Och sen råkade vi hamna här i samma veva.
Mm.
Så det föll samman väldigt bra. Men också på något sätt, alltså det som varit lite så här, för att vi ville ju verkligen prata om vad vi tänkte och vad vi kände just då och där. Och det var ju liksom som våra egna små terapisessions med varandra.
Mm, absolut.
På något vis. Och så kändes det också som att så här, jag ville prata om något annat än mig själv bara och hela min tillvaro typ.
Jo, för man kommer ju också till en punkt där man känner så här, hur mycket vill jag egentligen berätta
om mig själv?
När man började också inse att så här, men oj, det är ju folk som lyssnar på det.
Ja, ja.
Ja, det var också en grej, att folk började så här, länge sedan man såg dig, senast så hörde jag dig bara i en podd. Och jag bara, när folk säger, när man möter bekanta på gatan. Liksom. Ja, och då bara,
Ja, då blir man kanske lite mer försiktig kanske med vad man sitter och säger.
Mm.
Det är mer jobb med att ha gäster för att man har ju behövt kontakta folk och boka gäster. Och liksom det i sig själv är ju ett jobb liksom.
Mm.
Men det har ju varit så värt det för att vi har ju ändå haft otroligt många superintressanta samtal med väldigt härliga folk.
Exakt.
Ja, det har varit jättestor variation. Alltså verkligen. Men samtidigt väldigt dynamiskt.
Mm.
För att ni liksom, det är samma personer som ställer frågorna.
Mm.
Men att det blir väldigt mycket olika teman varje gång.
Mm,
verkligen. Och jag tycker också att vi har varit bra på att så här, både, ja men vi har ju pratat med liksom administrationen här på SU eller typ, ja men som studenthälsan och studieverkstaden som liksom är saker som finns på universitetet, men vi har också pratat med helt vanliga studenter som bara ger en bild att, så här ser min studievardag ut. Så att det har liksom varit högt och lågt.
Ja.
Mm.
Och det, ja, det har varit kul att liksom kunna gå åt båda hållen där.
Och vi har lärt oss jättemycket saker.
Ja.
Känner jag. Det enda jag är lite sur över är att vi inte lyckades boka han den här superunga, supersmarta doktorn.
Ja.
När vi hade en idé om att vi skulle göra yngsta och äldsta studenten på SU. Och då var det någon ung, supersmart. Och det är för att det hade varit så himla roligt att prata med han. Och bara, hej du är typ inga år och har en doktors. Alltså, jag har typ så här, håller på att doktorera. Hur gick det här till?
Hur är det
typ
möjligt?
Ja. Men det var väldigt svårt att få tag på.
Kanske hade mycket med sin
exakt.
Men han bodde väl inte i Sverige heller, tror inte jag. Alltså han var inte här så ofta.
Aha.
Nej, precis. Det var det som var lite grejen. Att han var någonstans nere i Europa.
Han var redan en forskare, superstjärna.
Ja.
Också när han var så ung kanske.
Ja, han var ju någon form av så här, super mega mind. Det var matte va?
Jag minns
något naturämne var det.
Ah, okay.
Supercoolt.
Mm.
Ja.
Men är det någon annan vi liksom har känt så här, vi skulle ha pratat med? Känns som jag fått till de flesta.
Ja, alltså, ja det har vi ju. Mm. Det är bara den som jag kan komma på som vi inte har gjort.
Jag minns att vi
Det var en gång där vi efterlyste att vi ville ha SU:s Romeo och Julia, typ en teologistudent och en biologistudent som var ihop. Det lyckades vi inte hitta, men jag vet ju heller inte om det finns.
Men hade ni inte någon Romeo
och Julia då? Vi hade ett par, i ett Alla hjärtans dag.
De träffades i plugget.
Och så att vi hade ju den grejen, men just det här liksom otippade paret.
Ja, just det.
Hade varit kul. Men som sagt, vi vet ju inte om de finns.
Nej.
Så att
Det kanske inte finns någon sån. Om någon lyssnar på det nu och vet att det finns det, då kanske man får göra
ett bonus. Teologistudenten och biologistudenten. Jag tänker att det liksom måste vara utmanande. Men kanske inte är det.
Det beror på hur pass trogen en är.
Ja, eller det behöver inte ens vara det, men liksom något som är så här jätteabstrakt och något som är jätte
någonting som är väldigt olika varandra.
Ja. Jo, verkligen.
Eller finns det några linjer på SU som har så här en stående beef?
Nej, alltså jag tror fakulteten har väl en stående beef, som jag förstår det.
Okej.
Jag har inte beblandat mig med den världen speciellt mycket, men jag tror att det är så. Ja, men, alltså humanistiska fakulteten har kanske någon beef med naturvetenskap. Alltså sådana beefs kanske.
Ja, man skulle ha haft roast-avsnitt.
Ja, verkligen.
En från varje som bara säger, fast ni gör så här. Det hade varit jätteroligt.
Ja. Men är det dags att ta rundan, eller?
Ja, nu är det dags. Ska Axel få börja, vår gäst?
Ska jag börja? Sämsta? Ska jag börja med sämsta?
Ja. Sämsta studieminnet.
Vad svårt. Inte för att jag har jättemycket dåliga studieminnen. Och välja mellan, men gud, jag ska ta för någonting. Jag har inte haft så jätte... Det kanske har med en tenta att göra, som jag skulle skriva. Jag hade panik, för det var programmering. Och det var jättesvårt, jag hade aldrig hållit på med programmering tidigare. Och sen så visade det sig också att typ 60-70% av alla som skrev tentan fick F. Och det fick man veta innan.
Nej!
Så fick man också ännu mer panik. Och sen så skulle vi skriva den på en lördag.
Nej!
Eller var det söndag var det kanske?
Vad elakt!
Jättesvinigt, så det var jobbigt alltså. Det var en riktigt jobbig vecka. Jag har aldrig haft så mycket ångest inför en tenta eller typ någonting förut. För det var så en lång jäkel också. Jag skulle sitta där och skriva programmering på papper i sal i 5 timmar.
Åh jävlar.
Det var jättemärkligt alltihopa. Jag kommer inte ens ihåg hur det gick. Blackout.
Jag
sitter ju här, alltså jag har tagit min examen, så jag har ju klarat det, men det var också så här, fan vad jobbigt det var. Det var hemskt.
Ja, men jag blir typ svettig av att höra om det.
Ja,
och alla sa, jag träffade någon snubbe utanför, det var hans omtenta, och då sa han, det är 11:e gången jag skriver.
Gud. Nej. Vilken pepp. Ja, precis innan.
Bra pepp. Han är som gått där i typ 5 år.
Nej, fy. Alltså fruktansvärt.
Ja, det var hemskt. Usch. Det var jättemycket folk som hoppade av, som inte såg. För det var första terminen. Så vi var 60 pers i klassen. Och så kommer jag ihåg, efter den där kursen så var vi 40. Så 20 hade bara hoppat av. Och man får inte reda på det.
Nej.
Så helt plötsligt bara kom inte folk. Man tänker, vad hände med den där människan?
Mm.
Nej, man kan inte skriva tenta, man måste ha hoppat av.
Nej, vad sjukt.
Vad släppte typ.
Men också så här, måste man ha godkänt på allting för att kunna ta sin examen? Eller kan man flunka någon kurs?
Nej, man måste nog
du måste
ha 180 poäng för att få en kandidat. Sen kanske man kan byta ut vissa kurser. Det tror jag vi kunde göra. I vissa fall, för det kom liksom lite nya kurser, lite typ modernare tappning av dem. För att de märkte att det kanske inte funkar med typ 70% kugga.
Ja, exakt.
Tänkte att vi måste göra någonting för att folk ändå ska kunna ta sig igenom där.
Exakt. Ja, så tänker man ju att det skulle vara. Det hänger lite ihop med mitt sämsta studie.
Ja, för jag tänkte, ska vi ta liksom de sämsta först? Och sen tar vi dem, så vi slutar på topp.
Ja, och det är ju att vi läste alltså dansen, som är 50% speed hela tiden. Jag tror att det här var i tvåan, det måste ha varit i början på tvåan typ. Så vi har den stående jämt. Liksom. Mm. Och sen så läste vi en 100-poängskurs här på SU. Plus en annan kurs som jag tror att den var på 50% eller 25% eller vad det var. Speed på Danshögskolan samtidigt. Och det var någonting som bara helt plötsligt så här, jaha, det framgick inte när man sökte utbildningen att en del av den är på mer än 100%. Det står ju att det är i hel fart.
Ja, ja,
alltså, precis, så här, så. Det tar man ju för givet.
Ja, det är klart.
Och sen helt plötsligt bara, nej, ja, men vi pluggar alltså nästan 200% nu. Det känns ju inte helt okej, liksom. Och det var fan skitjobbigt. Och som sagt, då insåg jag varför alla hoppar av den terminen. I våran, i, liksom, på danshögskolan. Och varför många hoppar av just ämneslärarprogrammet den terminen. Jag bara, it all makes so much sense now.
Ja, jag förstår det. Mm.
Men de fick ju sen också underkänt. För att vi anmälde ju, ja, vi anmälde skolan till studentombudet. Och om någon har problem med någonting kan jag tipsa om att studentombud är guldvärda. Det är som den fackliga representanten, fast för studenter basically. Så vi tog med oss vårt problem till studentombudet. Och då fick vi ju syn, eller han såg då att så här, jaha, men ni får ju mindre poäng för era danskurser än vad ni lägger ner timmar. Och då bara, okej, okay, så de har alltså haft ett för högt närvarokrav. Och för många timmar dans i veckan för storleken på kurserna. Och då blir man så här, varför gör ni det? Varför är det så? Så här, men nu har de ändrat det. Så att det har blivit mycket, mycket bättre. Och de har också ändrat det på ett sätt som... som har varit ett förslag från studenterna hela tiden. Ja, det var en jättejobbig period. Och också en period där jag kände att jag inte hade så mycket energi till att göra någonting.
Men det låter ju helt bizarrt att ni ska plugga nästan 200%. Alltså, det är va?
Ja, det är helt bizarrt. Och att det har gått så många år och ingen har klagat. Ja, det är ingen som har sagt någonting. Men det säger också ganska mycket om kulturen hos dansare. Att så här, man gör som man blir tillsagt och sen... den, de som inte klarar det, de kallas ut liksom.
Också att en del av utbildningen att klassa 200%. Det är inte så att ni har valt till någonting.
Nej.
Nej, tänk, det är liksom schemat har lagt upp så.
Ja.
Ja, och det vi fick höra innan vi gick in i den här perioden var att säga, ja, nästa termin, hoppas ni jobbar mycket i sommar för nästa termin kommer ni inte kunna jobba någonting alls. Och vi bara, va? Ja, ni kan ju räkna med att inte träffa er familj på ett tag. Typ.
Men,
och vi bara, vänta, vadå? Ska vi bara acceptera det här? Och det var, ja, mycket sjukt, mycket konstiga kommentarer.
Tänk om man då är student med barn. Hur gör man då?
Exakt, det går inte att vara student med barn. Det går inte att vara en person som måste jobba utöver skolan. Det går inte att vara en person som pendlar väldigt långt eller har sämre socioekonomiska förutsättningar.
Nej, nej.
Och det gör ju också att, ja, det, man kan ju, jag tror att alla förstår när jag säger så, vad det gör med liksom bilden av vilken typ av student det är som går klart danshögskolan. Och det är ju också så här, en strukturell grej som är problematisk. Att det blir för jobbigt.
Mm.
Men som sagt, nu har de gjort vissa ändringar. Mm. Och det har blivit bättre. Så det är vi glada för.
Det är ju jättebra.
Mm. Men fan, jag grät varje dag. Jag grät varje dag. Ja, det var jobbigt. Och jag träffade inte min familj på typ hela den terminen. Mm. Ja.
Ja.
Vad är ditt sämsta studieminne?
Ja, mitt sämsta studieminne är... alltså jag har faktiskt... alltså en specifik dag, men man måste ha lite, eller det var en period som var ganska jobbig överlag, men det var liksom just en dag som är ett konkret minne. Men det var precis när, det var i april förra året, så liksom corona var fortfarande nytt, vi hade precis gått in på distans. Och då, precis samtidigt som att SU började med distansundervisning, då hade vi en kurs som heter dokumentärt berättande.
Just det.
Som var den kursen som jag tror jag och många andra hade liksom sett mest fram emot, för att den var så himla praktisk, det var mycket workshops, man kunde göra lite vad man ville, alltså det var liksom mycket kreativt arbete, och så bara typ 2 dagar innan den kursen började så var det så här, nej, vi får ställa om, den blir på distans, och liksom, jag fattar att lärarna så inte hade tiden att tänka om, och det blev ganska kaosigt bara på grund av det. Men det som hände var att i och med att allt blev så rörigt, så var liksom inte förutsättningarna för den uppgiften vi skulle göra, de var inte riktigt satta när vi väl började jobba. Så att ingen hade riktigt så här fattat så här hur långt ska det vara, hur liksom, det vi hade fått med oss från föreläsningen var typ så här, tänk idéer som ska vara på en nivå som matchar typ en SVT-dokumentär på 40 minuter. Alltså det ska vara ganska komplexa idéer.
All right.
Men så hade vi också hört så här, ja men tänk tumfingerregel att det ska vara ungefär 15 minuter. Och jag var lite så här, det går ju inte riktigt ihop.
Nej. Mm.
Och så var jag så här, om du ska hålla för 15 minuter, då måste du ju ändå vara tillräckligt enkelt för att man kan gå på djupet på 15 minuter. Mm. Och så hade jag hittat på en idé som jag liksom själv var ganska pepp på. Jag hade börjat boka intervjupersoner, gjort research. Och så har... Anledningen att jag vet exakt vilken dag det här var för att det var min födelsedag.
Mm.
Så skulle jag ha handledning där jag skulle liksom pitcha den här idén som jag ändå hade kommit rätt långt med, tyckte jag. Varpå jag pitchade den här idén och läraren bara såhär, nej, det här håller inte. Jag köper inte det här. Det är inte, alltså det var liksom inte ens såhär, det var liksom inte ens såhär, du kan förbättra den. Det var bara såhär, skrot den och börja om.
Mm.
Och jag bara, men va? Eller varför då? Och så var det så här, nej men det här är inte, det är liksom inte ett tillräckligt stort problem för att göra en dokumentär om det är för ytligt. Och jag bara, var lite så här, jag bara, ha men det ska ju ändå bara vara 15 minuter, eller? Så var det så här, nej, det här ska liksom, du ska, det här ska ju kunna hålla för en hel dokumentär. Det var liksom det resonemanget som man bara, okej, börja om. Och då var jag, då gick jag liksom helt i källaren, för jag hade ju redan liksom bokat intervjupersoner som var rätt unga, inte medievana människor som var peppa på att berätta sin historia liksom.
Mm.
Så bara, ska jag säga till dem då, så här, nej tyvärr blev inget för att min lärare tycker inte att ni engagerar. Alltså liksom, det kändes så hemskt. Men så lyckades jag ändå så här, jobba ut den idén så att jag ändå kunde ha med min första idé som en del av en större idé där jag liksom skulle följa olika berättelser. Och så jobbade jag om det, bokade in ganska många människor som jag skulle följa då i den här perioden, den här kursen. Två olika handledare godkände den här idén. Och jag liksom jobbar på i typ några veckor. Och då kommer plötsligt absolut max 15 minuter. Ingenting annat blir godkänt. Och man bara, men... det här materialet gör är alldeles för stort för 15 minuter. Och ni har ju godkänt idén.
Ja.
Ni har ju sagt att det här... Det första som var för 15 minuter var för tunt. Och nu har jag byggt ut det. Och ni har sagt, ja, kör. Mm. Och nu vill ni att jag ska ta bort allting igen. Alltså det var så mycket fram och tillbaka. Så hela den kursen kändes bara superkaosig, verkligen. Att det liksom var nya förutsättningar varannan vecka. Samtidigt som man ändå skulle jobba framåt mot en deadline. Så att det var en traumatisk vår, helt enkelt.
Men jag minns det. Jag minns när du ringde till mig och bara, nu känns det som att vad jag än gör så blir det fel.
Ja, men det blir ju moment 22. Ja. För att antingen blir det för långt eller så blir det för tunt.
Mm.
För de ville ha en idé som höll för 40 minuter men som skulle presenteras på 15.
Mm.
Det är ju inte möjligt.
Mm. Hårt.
Ja.
Fy fan.
Men
det känns också så lite som så här Zoom-fällan. Jag vet att många lärare på Danshögskolan också var så här, började ge jättemycket uppgifter när det blev på distans. Man bara, fast det är inte som att vi har mer tid nu.
Nej.
Vi är bara hemma istället. Och sen så blev det så här ett samtal. Ja, just det. Nej, ja, vi måste bara fokusera på att vi liksom gör bra.
Mm.
Att, så här, och redovisa bra. Gör bra, vad säger man? Ja, men... uppgiftsformat så att de håller snarare än att ge jättemycket uppgifter.
Ja. Men det känns verkligen som att hela den våren när de liksom skulle lära sig distansundervisning och liksom bara få en kurs in i det formatet, att det liksom, jag tror att studenterna blir jättelidande för det. Men
det
för att de andra kurserna vi har haft nu efter sommaren har ju varit hur bra som helst, även om de har varit på distans.
Exakt.
Så, samma, så man får väl också ge liksom skolan the benefit of
the doubt.
Eller av the corona.
Ja, precis. The benefit of the corona. Nu fyller jag på våra glas och så tar vi det glada.
Ja!
On a good note. Tack.
Det känns som att vi har pratat jättelänge så du kanske får finklippa lite här. Så att det inte blir så här.
Jag springer ut och...
Får göra det. Och det här.
Ja. Det är finalavsnittet, det är 2 timmar långt.
Ja, verkligen.
Ja.
Hur länge har vi kört?
Jag vet inte. Det står säkert på Zoomen.
Klockan var 6:30 när jag tittade på den senast.
Står det 1 timme och någonting? Ja.
Ja.
En påtag. Bra ju.
Ja, vi brukar ju inte ha problem att prata egentligen.
Nej, vi brukar ha problem att avsluta.
Ja, vi brukar ha problem att avsluta. Verkligen. Nu tömmer jag den här flaskan.
Ja, får du göra.
Åh, tack.
Det är liksom, det måste liksom vara läxigt på slutet.
Det är klart det ska vara.
Passa på.
Ja. Tada!
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 Oj, nu spillde jag lite.
Jag tar det sen.
Jag gör det. Jag kan ta det.
Ja, det är nog lugnt.
Ja.
Så mycket var roligt.
All right. Skål igen.
Skål!
Skål,
skål.
Är det någon som kan en sån här studentnapsvisa?
Nej.
Nej. Nej, inte jag heller. Vi kör bara. Perfekt. All right. Vad är ditt bästa studieminne, Axel?
Mitt bästa studieminne är nog när jag läste filmmusik på SU. Mm. Och det var inte en del av mitt program, utan det var det som enskild kurs på 15 poäng. Och så läste jag den på halvfart och under kvällstid.
Mm.
Vilket var ganska annorlunda.
Mm.
För det första så var det bara, det var under hösten, men jag kommer ihåg att det var ganska varm höst. Så det var väldigt trevligt liksom att åka in till SU, för det var här på Frescati.
Mm.
Så åkte in hit och så köpte man kanske en kaffe. Och så satte man sig och så hade man den här kursen i filmmusik som var jättekul. För att läraren var verkligen superengagerad.
Mm. Mm.
Det var hur roligt som helst. Och han satt vid pianot. Det var som ett quiz alltihopa. Han satt vid pianot och så spelade han en trudelutt. Och så sa han, vad känner ni när jag spelar den här? Vilket land? Och så man liksom räckte upp handen.
Oj.
Och så fick man säga, ja, det här är USA. Ja, men det är USA, absolut det är USA. Och så visade han lite till och sen så var det från olika filmer. Så det var liksom en filmvisning 2 gånger i veckan under kvällstid.
Men gud, alltså vilket geni som kursledare.
Det var hur roligt som helst. Alltså verkligen, man hade en filmkväll, man kunde sitta och dricka en kaffe och sen fick man snacka film och filmmusik.
Fan vad nice.
Hur roligt som helst. Och sen hade man seminarier om det där. Och sen också uppgiften var ju hur kul som helst. Då fick man titta på film. Först hade de valt ut en film åt en. Och så fick man liksom, så skulle man lista ut. De hade lite så här saker man skulle hitta då. Lite olika, ja men olika ledmotiv som det kallas. Lite olika typer av musik i den här filmen. Och så gjorde man det. Och sen fick man nästa uppgift då fick man välja en egen film.
Mm.
Då valde jag en film som jag tycker om väldigt mycket.
Mm.
Och som jag tycker har väldigt bra musik.
Mm. Vilken film var det?
Grand Budapest Hotel. Wes Anderson.
Åh gud, jag har velat se den jättelänge.
Superbra.
Måste se den.
Alltså verkligen jättebra. Och jag har ju sett den typ. För att göra den här uppgiften så fick jag ju se den typ 50 gånger. Pausa och kolla om scener. Så att jag, men jag tycker fortfarande den är bra.
Mm. Kan du fortfarande se den och njuta av den?
Ja, det kan jag nog göra. Absolut. Mm. Och jag tycker om musik, alltså jag tycker fortfarande om musiken. Jag tycker den är super. För den är väldigt speciell. Speciellt om jag jämför med mycket annat liksom amerikanskt.
Mm.
Så är den väldigt speciell. Men det är också det att man tänker på det på ett annat sätt. Man uppskattar också den här musiken i filmer.
Mm.
Vad det gör med filmer och historier och alltihopa. Mm. Så det var hur roligt som helst.
Mm.
Jag tänkte så här, för jag har aldrig liksom upplevt det här förut att det är väldigt kul att läsa på universitetet.
Nej.
Jag har tänkt att så här, nej men nu går man hit och så gör man det här. Och så är det väl halvroligt, det är typ det man är intresserad av. Och så är det väl vad det är, man läser ju liksom ett program.
Mm.
Och vissa saker är roligare än andra. Och det är man liksom redo med. Alltså jag var redo på det när jag började. Men så valde jag någonting som jag faktiskt tyckte var väldigt roligt.
Mm.
Och så var det hur kul som helst också.
Mm.
Så det var verkligen, nej men det var skitkul. Det var en jätterolig tid.
Nice.
Det låter.
Nu blir jag sugen på att plugga så här extra kurser.
Ja,
sånt
ja,
som jag
också.
Ja, men ta någonting som du tycker verkar roligt.
Mm. Ja.
Alltså jag har ju, det har jag sagt hela tiden. Jag är ju väldigt nyfiken på den här Harry Potter-kursen som finns. Alltså.
Men ta den. Ja. Gör det.
Eller hur? Undrar vad jag skulle läst. Jag måste fundera på det.
Mm.
Kolla lite.
Ja, det finns ju hur mycket som helst. Mm. Det finns så mycket sjuka kurser.
Ja.
Jag tror att en av de största kurserna, vi gjorde lite reportage om, det är massa olika reportage i och för sig, men vi gjorde något reportage då om sommarkurser och sådär.
Mm.
Eller en granskning. Och då var den mest lästa kursen, den handlade om dinosaurier på sommaren.
Ja. Gud vad kul.
Ja, det är hur kul som helst ju.
När jag var liten älskade jag dinosaurier. Min farmor berättade alltid, du kunde namnet på alla.
Ja.
Så säger hon alltid till mig, jag kommer typ inte ihåg en enda nu.
Nej, nej.
Men
alla älskar dinosaurier.
Ja.
Det är jättekul att det är en av de mest lästa kurserna.
Ja, men alltså på sommaren då är en av de mest. Ja, precis.
Ja, men det är ju just, för det minns jag så här, när jag inte har vetat om jag får jobba på sommaren. Då har jag typ så här, jag sökt bara för att lite så här lösa kurser liksom.
Mm.
Och vissa av de kurserna kan jag fortfarande känna så här, vad synd att jag aldrig fick ta dem för att jag fick jobb liksom. Det var bra att jag fick jobb, men vissa av de kurserna var så här, gud, det hade varit skitkul.
Mm. Men mycket av de här kurserna kan man ju läsa också, även fast man har ett jobb. Som sagt, den här filmmusikskursen som jag läste, den var ju under kvällstid och så var den inte speciellt ofta. Och så var den lite längre.
Ja.
Så då kunde man liksom ta en kväll i veckan. Jag kommer inte ihåg om det var en eller två dagar i veckan. Och så var det typ 4 timmar, men man fick ju paus och sådär. Och så kollade man på film och lyssnade på filmmusik.
Ja, men det är ju som att ha alltså, vilken hobby som helst.
Ja, men verkligen.
Här, om man går i kör eller fotbollslag eller
ja, whatever. Ja, det var hur som helst. Ja. Och det var inte jobbigt. Nej. Det var det också. Så när man fick en uppgift så tänkte man att fan, nu måste jag göra det här. Och jag vet inte hur jag ska gå till. Alltså, det var bara kul.
Tipset till alla där ute.
Ja.
Ta kvälls
och sommarkurser. Jag tar med mig det.
Ska jag ta min?
Ja, gör det.
Jag har ju typ 2. Och det ena är inte relaterat till universitet eller högskolestudier. Men det är när jag åkte till New York och gjorde min ISVP-training där. Det var bara bäst på alla sätt. Det är också så här, jag minns fortfarande så här känslan när jag satt i taxin och åkte över bron in till Manhattan och bara tittade ut genom fönstret och bara wow. Och hur det luktade och så här, allt bara.
Kände du det här i min stad?
Jag kände, yes. Bara, alltså det var helt rätt, verkligen. Och sen så typ, alltså det tar ju ett tag att vänja sig vid tempot där. Men det som var så skönt var också, man behövde inte anstränga sig för någonting. Saker bara hände ändå. Ja. Vad man än gjorde, det räckte med att existera. Så var man med om saker. Och det var nice. Och ett riktigt äventyr, jag gillar ju äventyr så det var bra. Men ett annat minne som är ganska nytt men som också är väldigt relaterat till att plugga liksom högre studier är när jag gjorde min senaste eller den förra kursen i koreografi. Och jag skulle skapa ett verk liksom till en annan person och inte interpretera utan och performa utan bara koreografera. Och jag hade en så jävla bra handledare. Och vilken skillnad det gör att ha en bra handledare. En handledare som kan ställa bra frågor, som kan se lite vem man är som person och så här lyckas lirka fram de där sakerna som en ändå behöver hjälp med liksom. För det är ju inte första gången som jag har skapat ett verk. Inte första gången jag har gjort det på Danshögskolan heller. Men det vart sån stor skillnad för att jag hade en handledare som verkligen handledde mig. Liksom. Alltså så här, på ett annat sätt. Och som också intresserade sig för vad jag gjorde. Och ville verkligen förstå vad det var jag gjorde. Och ja, ställde mycket rätt frågor. Då blev det också väldigt bra. Jag är väldigt nöjd med vad det blev. Jag fick också väldigt bra betyg, så det är också kul.
Man får också väldigt bra betyg när det är roligt.
Ja, exakt. Det är ju någonting med det.
Och det är ju också någonting som jag kommer fortsätta med. Alltså det är ju ett konst som jag kommer kunna fortsätta arbeta med. Under en lång tid framöver, hoppas jag.
Och så här med handledare är ganska intressant. Att alla har ju haft en dålig handledare.
Exakt.
Men det är långt ifrån alla som har haft en bra handledare.
De kanske är mer sällsynta än vad man skulle tro.
Ja, men jag tror det också.
Jag tror det. Och också så här, jag tror att det på något sätt är så här. Alltså också så här, att man har en bra handledare betyder ju inte att de andra handledarna är dåliga. Jag tror att det handlar om någon form av personkemi.
Ja.
Och förståelse för vad varandra gör. Jag vet typ några av mina vänner nu och kursare som skriver. Som skriver C-uppsats nu. Vissa av dem har konstnärliga handledare. Vissa av dem har folk från SU. Vissa, alltså så här, det är olika. Men det märks så tydligt vilka som har handledare som de funkar bra tillsammans med. Som de kan kommunicera på ett bra sätt med. Och så här, också att det krävs att handledaren på något sätt intresserar sig för vad den här personen gör. Inte bara så här, ja, men vadå? Typ. Och att det kan variera så mycket. Och då är det får mig att tänka på att så här, man kanske ska ha sin första handledarträff och se om det känns bra eller inte. Och sen få möjligheten att byta. Men jag vet inte hur bra eller dåligt det är.
Men också så här,
det kanske inte är så lätt rent administrativt om det är en stor klass med många studenter. Alltså, jag kan tänka mig, jag kan se framför mig att universitetet är lite så här, ja, i den bästa världen, men...
Men sen så funderar jag också på de som är handledare. Att det kanske skulle kunna vara på deras ansvar. Att så här, gud, jag känner inte att jag vet vad den här personen vill undersöka. Och så här, jag kanske bara borde...
Ja, men kan man säga som handledare, jag vill inte handleda dig. För jag fattar inte vad du håller på med. Alltså det kan ju landa väldigt fel också.
Ja, jag tänker att det beror på hur man säger det. Men jag känner mer förtroende för en person som bara, vet du, jag känner att det här är lite eller utanför vad jag håller på med. Jag skulle rekommendera den här personen som handleder för dig istället.
De ska göra det, ska de inte?
Jag vet inte.
Jag för mig det. För jag har fått olika handledare. Alltså jag har börjat med en handledare som sagt, nej men det här är inte mitt område. Så jag skickar vidare det här. Så får du en annan handledare.
Det är så det ska
vara. Ja, det är så det ska vara. Men sen tror jag också ett stort problem med många handledare, det är att de väljer ju inte själva att de ska handleda.
Nej.
Utan de blir liksom tvingade.
De är inte sugen alldeles.
För att de ska få forska måste de också handleda och undervisa en del. Och det blir så här, jag vill inte det. Jag vill hålla på med min forskning. Jag vill hålla på med det här andra. Jag vill inte handleda någon jäkel som inte vet vad den håller på med. Så alla hatar det. Alla inblandade.
Ja.
Det är ju verkligen att man har en handledare som faktiskt liksom visar något sorts genuint intresse för vad du ska producera liksom. Annars blir du ju helt dödfött.
Det är ingen idé.
Nej men alltså, det berättade ju Rosa som vi hade som gäst, berättade ju också om det. Hon håller ju på och forskar nu. Och hon berättade ju också om att så här, ja men alltså, vissa handledare är ju verkligen bara så. De bara, ja, gör det då. Jag läser sen, vadå? Liksom, det är inte något engagemang alls. Men, alltså, ja, några av dem som jag har pratat med har också blivit verkligen sågade. Och när jag hör sen så är det också bara en sida. Men när jag hör lite av sågningarna så tänker jag att så här, den här personen förstod nog inte riktigt. Liksom, vad det var egentligen. Sen så kan man ju fråga varför den inte förstod det. Om det var för presentationen. Om det var för att det var en dålig frågeställning. Eller om det var för att det inte var ett tydligt PM typ. Det finns mycket att nysta i.
Ja.
Verkligen.
Men jag tror absolut att alla skulle vinna på om man liksom tog ett extra varv. Och bara kollade så här. Funkar handledar-studentrelationen liksom?
Exakt.
Ja, vill ni höra mitt bästa
minne? Nu är det Kristines.
Alltså jag är ändå, jag hade många att välja på liksom. För att jag skulle kunna säga någonting om det. Ja, men som jag sa innan, hela den här lagkänslan när man sitter och har en deadline. Men ett liksom väldigt konkret minne som ändå sticker ut i, det måste vara när jag fick min praktikplats. För då hade jag liksom, lärt mig så mycket jag kunde lära mig och varit på en intervju och liksom bara den där känslan när telefonen ringer och mitt första val säger i andra änden så här, hej, av alla våra alla de som sökte till oss så har vi valt dig. Alltså att det någonstans blir en så här så otroligt konkret bekräftelse på att jag har ändå lärt mig någonting på den här utbildningen. Jag har anammat den här utbildningen och fått en kunskap som någon annan vill ha. Och det i sig själv var liksom bara något sorts bevis på att men det var inte så dumt att börja plugga journalistik ändå. Och det, jag vet inte, den känns att försöka så här, ta med mig liksom. Att så här, jag kan allt det jag kan nu för att jag faktiskt valde att plugga. Och jag hade inte kunnat de här sakerna annars.
Men jag kan också säga så här, för du var ju ganska orolig innan. Hur du skulle välja vad du skulle göra. Och jag kände ju mig inte orolig överhuvudtaget. Jag bara, men det kommer gå jättebra. De kommer välja dig, Kristina. Och du bara, nej. Tänk om du blir så här. Och jag bara, jag kände mig inte alls orolig. Det var som att jag bara så visste att det skulle bli så. Men det kunde inte säga heller så här. Vet du att jag vet redan att det kommer bli så här. För då skulle du få panik. Men jag kände verkligen mig helt lugn från första sekund. När vi började prata.
Nej, jag var inte alls lugn. Jag var skiträdd för att inte få någon praktikplats alls. Liksom, som jag ville ha. Och hamna i ett sammanhang där jag bara, men det är inte det här jag vill hålla på med. Men jag hamnade verkligen liksom på helt rätt plats. Och kände också att jag fick visa vad jag går för liksom. Och det var bara så otroligt. Jag är så tacksam för det.
Snyggt.
Ja.
man kan säga, vi vill liksom inte runda av idag för att det är sista gången vi gör.
Du ska också säga att jag har alltså samma kläder på mig som jag hade när vi tog våran omslagsbild.
Ja.
Hemma i den gröna medaljongsoffan hos Kristina i Årsta.
I lägenheten vi båda har bott i faktiskt under de här åren.
Och där är nu har bott ännu mer kulturmänniskor och där flyttar in ännu en kultur, ett kulturpar.
Det kommer aldrig ta slut.
Det är good omens i den lägenheten.
Mm. Mm. Men vi får säga hej då nu.
Ja.
Hej då då.
Hej då.
Out with a bang.
Du har lyssnat på Plugg 26 Plus, en podcast i samarbete med Hashtag Studietid. I studion sitter Kristine Fullman
och Sara Mörk. Vår fantastiska jingle är skriven av Sara Phyllis Brannes och följ oss gärna på Instagram.
Har du frågor eller tips så kan du mejla till plugg26plus@studietid.se.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
A little something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode too.
We're professional unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.